Du lyssnar till Radio Örnsköldsvik som sänder på frekvensen 89,8 eller 105,7 MHz. Eller via internet på adressen www.radioovik.se. Där du kan lyssna live eller lyssna på arkivprogrammen via vår poddradio. Och dagens program är Semesterpratarna som produceras av Radio Nolaskogs. Och idag har vi glädjen att välkomna Åsa Nordling. Välkommen Åsa att semesterprata i Radio Örnsköldsvik.
En vän till mig som är sjukgymnast och jobbar på ett hem för äldre dementa människor berättade för några år sedan om en man som låg inne på hans avdelning. Vi kan kalla honom för Herr M. Herr M vaknade ofta på nätterna och var ledsen. Han gick upp ur sängen, vandrade runt och var allmänt orolig. Man gav honom ofta något lugnande och till slut brukade han somna. Men det fanns de i personalen som var fundersamma. För det var inte alla nätter han hade det svårt. Och till slut upptäckte man att hans beteende följde ett visst mönster. Han sov alltid gott när Elsa jobbade natt. Elsa var en av de äldre undersköterskorna som jobbat hela sitt liv inom vården. Och en morgon när Elsa hade överlämning till dagpersonalen och som vanligt sa att allt har varit lugnt på avdelningen och Herr M har sovit gott, frågade en kollega. Men du Elsa, vad stoppar du egentligen i den där gubben för att få honom så lugn? Då log Elsa och skakade på huvudet. Det behövs inga mediciner till den gamle mannen. Det är något annat han saknar. Och så berättade hon att när herr M blev orolig på natten gick hon in på hans rum, sparkade av sig skorna, la sig bakom hans rygg och höll om honom. Inga ord, inga piller, ingen oro. Allt herr M behövde var en stunds fysisk närvaro. En arm som höll om honom, värmen från en annan kropp och han sov som ett barn igen. Så fundamentalt är människans behov av närhet och fysisk kontakt att vi faktiskt riskerar att bli sjuka om vi inte får känna en annan människas hud mot den egna. Det är något man har börjat förstå inom vård, omsorg och skola. Det är därför vi numera stoppar för tidigt födda barn nakna innanför skjortan på föräldrarna. Det kallas för kängurumetoden och har visat sig mer effektivt än mycket annat inom prematurvården. Det är också därför som oroliga barn inom särskolan får så kallad taktil stimulering, en metod som också används med framgång på dementa människor. Men man behöver inte ha någon diagnos för att ha behov av närhet. Att inte få kramas och bli smekt på kinden eller armen då och då är en brist på beröring som beteendeforskare kallar för att huden hungrar. Fysisk närhet är en bristvara och många, många människor har ett stort underskott på sitt beröringskonto. Precis som herr M hade. Jag heter Åsa Nordling och är journalist och kommunikatör. Jag är bland mycket annat också feminist, antirasist, skrivare, vandrare, sökare, hustru och trebarnsmamma. Fast inte nödvändigtvis i den ordningen. Varmt välkommen till mitt semesterprat. Every month. Oj, vad bra hon är, Anne Brun som rivstartade mitt program med Do You Remember? Inom kommunikationsbranschen jobbar vi med ett begrepp som kallas storytelling. Det dök upp för några år sedan som ett nytt och delvis annorlunda sätt att marknadsföra ett företag eller en produkt på. Och det går till ungefär så här. Istället för att på traditionellt marknadsföringsmanér berätta hur bra en produkt eller ett företag är, så berättar man en historia som visar hur bra det är. Show, don't tell, liksom. Nu är ju traditionen att berätta historier knappast någon ny företeelse. Vi människor har berättat historier om oss själva, varandra, våra släkten, traditioner, glädjeämnen och sorger i alla tider. Vi har alltid haft ett behov av att berätta och att dela berättelserna med andra människor. Vi har skvallrat över gärdsgårdar och kaffekoppar, det har tisslats och tasslats och berättelserna har förts vidare mellan gårdarna. Och tack och lov för det. För hur skulle vi annars kunna veta hur människor hade det för flera hundra år sedan? Hur de kände och tänkte, vad de drömde om, skrattade åt, sörjde över och var förbannade på. Själv är jag något av en historietjuv. Jag går runt med öronen spetsade på kaféer och butiker och tjuvlyssnar på samtal och samlar på historier. Jag är sunt nyfiken brukar jag säga och vill påstå att det är en egenskap som är helt avgörande för en bra reporter. Med det sagt vill jag förvarna om att jag under den här timmen kommer att berätta historier för er om mitt liv och de människor och händelser som gjort mig till den jag är. Om sånt som påverkat mig och min livsresa. Det luriga med berättelser är dock att de är i högsta grad subjektiva. Och som berättare tar jag mig friheten att ta ut svängarna ibland. Sade med Paradise. Säkert kommer du som intresserar dig för dialekter direkt notera att jag inte är född nolaskogsare. Och det stämmer ju förstås. Min rikssvenska förvirrar ofta mottagaren och kanske blir du förvånad över att höra att jag såg dagens ljus på ett sjukhus i Astrid Lindgrens Vimmerby i mörkaste Småland. Jag växte upp i Lilla Hultsfred långt innan rockfestivalen satte min barndoms hembygd på världskartan. Jag är genuint småländsk, nedärvt från många generationer. Mitt ursprung finns där i skogarna, på steniga åkrar, bland troll och oknytt, hos rumpnissar och vildvittror. Min morfars mor hette Augusta Wilhelmina Santon. När hon gifte sig med Johan Alfred Röst flyttade de båda in i ett torp i Småland som heter Strömsäng. Johan Alfred Röst var indelt soldat vid Eksjö regemente. Du som har läst Vilhelm Mobergs roman Raskens eller sett tv-serien i slutet av 70-talet vet vad jag pratar om. Enligt ett beslut från slutet av 1600-talet skulle nämligen bönderna i ett landskap sätta upp och underhålla ett regemente. Landskapet delades upp i rotar som bestod av ett antal gårdar. Och varje rota hade ansvar för att bekosta en soldat. För att locka soldater till jobbet fick de ofta fattiga männen, förutom lön, också ett eget torp där de kunde bo under fredstid. Till torpet hörde lite jord där de kunde odla sina grödor och en bit äng som kunde ge foder till deras djur under vintern. Torpet Strömsäng övertogs så småningom av sonen Oskar Röst som skulle bli min morfar. Han gick i sin fars fotspår och blev också indelt soldat. Gifte sig gjorde han med Ebba Victoria Nilsson och tillsammans fick de 4 barn som alla föddes i en säng i det där soldattorpet i skogen utan tillgång till vare sig läkare eller sjukhus. I bästa fall hann barnmorskan dit, hämtad med häst och vagn, farandes över kronskogen så fort remtygen höll. Att både barn- och mödradödligheten var hög på den här tiden är väl inte så konstigt. Men den 2 augusti 1928 gick allt bra och på självaste Karindagen föddes min mamma, Karin. I år fyller hon 88 år.
Så länge skutan kan gå, så länge hjärtat kan slå, så länge solen den glittrar på böljorna blå. Om blott en dag eller två, så håll till godo ändå, för det finns många som aldrig en ljusglimt kan få. Och vem har sagt att just du kom till världen för att få solsken och lycka på färden? Att under stjärnornas glans bli purrad ut i en skans och ta en kyss eller två i en yrande dans. Ja, vem har sagt att just du ska ha hörsel och syn, höra vågornas brus och kunna sjunga? Och vem har sagt att just du ska ha bästa menyn och som fågeln på vågorna gunga? Och vid motorernas gång och ifall vakten blir lång, så minns att snart glömtar klockan för dig din din gång. Så länge skutan kan gå, så länge hjärtat kan slå, så länge solen den glittrar på böljorna blå. Så ta med glädje ditt jobb fast du lider, snart får du vila för eviga tider. Men inte hindrar det alls att du är glad och ger hals, så kläm nu i med en verklighet. det är rasande tur att du lever, min vän, och kan valsa omkring ut i Havana. Om pengarna tagit slut, gå till sjöss om igen med Karibiens passad vind kring pannan och vid motorernas gång. Och ifall vakten blir lång, så minns att snart klämtar klockan för dig, ding, ding, dong. Så länge skutan kan gå, så länge hjärtat kan slå, så länge solen den glittrar på böljorna blå. Så ta med glädje ditt jobb fast du lider. Snart får du vila eviga tider. Men inte hindrar det alls att du är glad och ger hals. Så kläm nu i med en verkligt sjuksjungande vals. Ja, det är rasande tur att du lever, min vän, och kan valsa omkring ut i Havana. Om pengarna tagit slut, gå till sjöss om igen med Karibiens pass och vind kring pannan. Och klara jobbet med glans och gå i land någonstans och ta en kyss eller två i en yrande dans. Så länge skutan kan gå, så länge hjärtat kan slå, så länge solen den glittrar på böljorna blå.
Lasse Winnerbäck med Så länge skutan kan gå. Jag gick i skolan på 70-talet. Klädd i utsvängda V-jeans, polotröja och jeansjacka. Jag smygrökte, rymde hemifrån och ljög för mina föräldrar. Jag plankade in på Folkets park för att se Jerry Williams innan jag hade åldern inne. Jag lyftade till fester och blev skjutsad på motorcykel utan hjälm. Jag var kort sagt en ganska livlig ung tjej som gärna tände lite på gränserna. Jag levde i ett litet samhälle där nästan 100% av invånarna var vita, strejta och levde i kärnfamilj. Åtminstone på ytan. Jag hade gått 9 år i grundskola och 1 på gymnasiet utan att träffa mer än någon enstaka utlandsfödd. Och då var det ju aldrig en Mohammed utan snarare en Rita eller Esko. Alla killar jag kände gillade tjejer och alla tjejer gillade killar. Killarna körde moppe eller senare bil och vi tjejer åkte med. Där bak på moppen eller baksätet på bilen. Traditionellt och normativt. Det mesta i min värld på den här tiden utspelade sig utanför Lelles garage, vid Sibyllas gatukök och på Mimers kulle. Vi ungdomar vandrade Västra Långgatan ner och Storgatan upp i en evig kretsgång. Ibland mellanlandade vi på trappan till Folkets hus där vi hade uppsikt över parkeringen och gågatan. En särskilt bra dag hade någon av oss fått lite pengar av en stackars söndertjatad förälder och vi kunde dela på en mosbricka med halv räksallad och pucko. Ja, för er som inte vet så var det en halv tjock chokladdryck på glasflaska som måste skakas ordentligt innan den halsades. Jag var på den här tiden Åsa Gustafsson. Det betydde att jag var syrra till Lasse som var målis i fotbollslaget och dotter till Svenne på taxi. På en liten ort blir du alltid någon i relation till någon annan. Oftast en man eller flera. Det är så du själv får en position. På gott och ont förstås. Ibland var det ju bra med att andra unga kände till att jag hade 2 äldre brorsor. När jag var 16 träffade jag så min första stora kärlek. Han var 2 år äldre, hade körkort, långt mörkt hår, mockajacka med fransar och lijins med gällifarehäng. Och ett leende som fick mig att toksmälta. Och ja, jag fick en ny relation att förhållas till. Jag blev Kjelles tjej. If you knew Peggy Sue, then you know why I feel blue without Peggy. My Peggy Sue. Oh well, I love you, Kelly. I love you, Peggy Sue. Peggy Sue. Oh, how my heart yearns for you, oh, Peggy, my Peggy Sue. Oh, well, I love you, girl, yes, I love you, Peggy Sue. Peggy Sue, Peggy Sue, pretty, 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 pretty Peggy Sue, oh, oh. Buddy Holly med Peggy Sue. Och du lyssnar på mig som heter Åsa Nordling och som är mitt uppe i mitt semesterprat. Ge dig iväg, sa min kloka mamma till mig när jag var 19 år. Jag tror inte hon ville bli av med mig. Jag tror att hon såg en skoltrött, rastlös och halvvilsen tonåring som behövde nya utmaningar. Jag tror att hon önskade mig något annat än att bli snabbköpskassörska på Konsum eller att jobba på husfruhus. Det var i slutet på 70-talet och vi var några som lämnade Hultsfred. Som lämnade ställen som Lelles garage och gänget med pojkvänner och flickvänner och bestämde oss för att pröva något annat. Somliga av oss åkte neråt västkusten och andra åkte norrut. För mig? Ja, jag kysste Kjelle adjö och stack till Stockholm. Jag lämnade en värld där nästan ingenting stack ut. Där människor kändes stöpta i samma form, så även jag. Och hamnade i Fittja, i Botkyrka, i Stockholms södra förorter. Det var för övrigt ett ortsnamn som blev lite för mycket för en gammal mormor. Och hon refererade alltid på bred småländska till Fittja som det där stället med det förskräckliga namnet. Till stället med det förskräckliga namnet hade många invandrare hänvisats. Till det miljonprogram som allt färre svenskar valde att bo kvar i. Och för mig blev det en råchock. Jag som på min höjd träffat någon finne i förskingringen där hemma bodde plötsligt granne med hela världen. Jag möttes av kvinnor i färggranna slöjor. Mitt språk blev ett bland många andra och jag blev varse hur det var att inte alltid förstå vad andra pratade om. Jag möttes av nya dofter i trappuppgången och det strömmade konstig plingplong musik ut från de mörkhyade dörrar. Det fanns redan då en påtaglig fientlighet hos de svenskar som bodde i Botkyrka. Och jag drogs med. Och förfärades över hur de släppte ut sina barn i tunna kläder sent på kvällarna. Hur de spelade konstig musik för vidöppna fönster. Hur de samlades i horder i lekparken, pratade högt och skrattade, drack te i små små koppar och vägrade vara som vi. Vi som hade jeans och som pratade svenska så folk begrep. Som åt korv och potatis och som inte lät våra barn vara ute efter bullybumpa. Liksom många andra var jag okunnig och rädd. Rädd för det som var annorlunda. Och liksom många andra skärmade jag mig från dem som inte var som vi. Vilket självklart bidrog till att jag heller inte lärde mig något om dem. Det var i det läget jag träffade Zbigniew Sosnowski.
Jag flyger över ett land, det mesta är skog och byggvaruhus och miljonprogram, där jag fick min första kyss, där jag förlorade mitt första hjärta. Det mesta är granit och morän. Där fick mina första betyg och ett deltidsjobb på ett kontor och skivor från ett fjärran Amerika. Jag flyger över ett land som varit nästan hela min värld. Där allt är så fantastiskt enkelt, där allt är så oändligt svårt. Långa tider är det gömt från solen, krona för krona till toppen, som några vill ha för sig själva, fast det mesta är tallar och gran, som några vill ha för sig själva. Och jag minns en sommar och den första smaken av öl i en park. Det mesta var dagar som gick, men så några korta sekunder som förändrade allt. Jag flyger över ett land med gefyrstraminer i plast, och jag tänker på de sista ljuva åren, jag tänker på hur ljuva de har varit. Det mesta är granit och morän, och jag minns när jag tog fel beslut. Jag försökte svälja bort en klump, och alla var dumma i huvudet. Jag flyger över ett land som gjort mig lite tjurig och tyst, fast jag tusen melodier i hjärtat, och de flesta är stiffa och enkla, och de låter som granit och morän, där de vackra orden står mot ord, och där snålheten trängs med toleransen, där planeringen är själva målet, där förlorar jag mitt första hjärta. Långt innan jag
Lasse Winnerbäck, granit och morän. Ibland, ganska ofta, tror jag att mycket i livet händer av en anledning. Att vi drabbas av till synes slumpartade händelser som kommer att förändra våra liv och förhoppningsvis göra oss till andra och bättre människor. Mötet med Zbigniew var en sån händelse. Han var polack och kom till Sverige för att jobba som städare inom landstinget där även jag hade min anställning. Vi träffades när jag flyttade på mina skor och väskor för att han skulle komma åt att torka golvet, och jag minns att jag led med den långa killen med snälla ögon och eksem på händerna. Hur kunde han ta ett jobb som städare när han hade sånt eksem? Så en dag tog jag mod till mig och sa: "Hello, my name is Åsa." Och han rätade på sin krökta rygg, såg mig i ögonen och sa: "And I'm Zbigniew." Det blev början på en vänskap som kom att förändra mitt liv. Som öppnade mina ögon och lärde mig saker om livets orättvisor som jag dittills inte vetat ett dugg om. Eller kanske snarare inte brytt mig om att ta reda på. Zbigniew var några år äldre än jag och utbildad civilekonom. I sin hemstad Warszawa hade han en statlig anställning som nationalekonom. Han hade flera års universitetsstudier och ett stort politiskt och historiskt intresse som gjorde honom till en av de mest bildade människor jag träffat. Ändå kom han till Sverige för att städa 2 månader varje sommar eftersom han då tjänade mer än man gjorde som nationalekonom under ett helt år i Polen. Vi kom att tillbringa kvällarna på små billiga krogar med skitiga dukar runt Södermalm. Där berättade han på engelska om sitt liv och sitt land. Han ritade mönster på våra servetter, drog historiska paralleller, klargjorde och förklarade sammanhang. Han berättade om hur förutsättningarna var för den som levde i ett land präglat av krig och motsättningar, underställt som Polen alltid varit sina mäktiga grannländer. Han berättade om människors engagemang och om politiskt motstånd. Och jag satt som en svältfödd fågelunge med öppen mun och stora ögon och bara lät mig matas med det jag aldrig lärt mig i skolan. Jag fick höra om hur det var att känna sig ständigt övervakad och att inte ha tillgång till de rättigheter jag så självklart åtnjuter. Att tvingas bo i trånga bostäder utan värme. Att gå till butiken och köa i timmar innan de ens öppnat för att överhuvudtaget ha möjlighet att handla något. Att inte ha rätten att uttrycka sin åsikt. Zbigniew handlade tvål och schampo som var bristvaror i Polen, och han köpte flera par skor till sin mamma som jag hjälpte honom att gå in under långa promenader. Det var för att de inte skulle se så nya ut, för då måste han tulla för dem när han åkte hem. Hans mamma hade storlek 37 och jag hade 39. Och fortfarande ser jag med viss stolthet på mina krokiga tår som ett resultat av något slags politiskt motstånd från den där sommaren. 1980 blev fackföreningar tillåtna i Polen. Störst var Solidarność, eller solidaritet som vi säger på svenska. Och Zbigniew, han blev en aktiv medlem.
Somliga går med trasiga skor. Säg, vad beror det på? Gudfader som i himmelen bor kanske vill ha det så. Gudfader som i himmelen bor blundar och sover sött. Vem bryr sig om ett par trasiga skor när man är gammal och trött? Vem bryr sig om hur dagarna går? De vandrar som de vill. Medborgare om 100 år finns du ej längre till. Då har någon annan tagit din stol. Det vet du inte av. Du känner varken regn eller sol ner i din mörka grav. Vem bryr sig om hur nätterna far? Jag bryr mig inte ett spår. Bara jag får ha mitt ansikte kvar dold i min älsklings hår. Jag är en tvivelaktig figur, duger ej mycket till. Bakom ett hörn står döden på lur. Han tar mig när han vill. Somliga går med trasiga skor tills de har slutat gå. Djävulen som i helvetet bor får sig ett gott skratt då.
Cornelis Vreeswijk, Somliga går med trasiga skor. Sista gången jag såg min polske vän var 1982 när han åkte hem efter ännu en städsommar i Sverige. Han var orolig och rastlös under vårt sista möte. Polen närmade sig ett ekonomiskt sammanbrott och strejkerna avlöste varann. Vi satt tillsammans i min mörkbruna manchestersoffa i Fittja och tittade på nyheter på tv där man rapporterade om oroligheterna i Warszawa. Jag bad honom, stanna, åk inte hem. Självklart åkte han. I en tid före mobiltelefonerna fanns ingen möjlighet att hålla kontakten under hans resa och det blev tyst. Själv satt jag kvar hemma i Sverige och lyssnade med stigande oro på rapporterna om general Jaruzelski som deklarerat undantagstillstånd. Om strejker och demonstrationer som slogs ner med våld och om oppositionsledare som fängslades. Det tog lång tid innan hans brev började dyka upp. Alltid öppnade, ofta censurerade. Där vissa meningar var överstrukna med ogenomläslig svart tusch. Men han levde och till slut fick jag veta att han suttit fängslad på grund av sitt samröre med Solidarność och att hans tid i fängelset gjort honom svag men inte uppgiven. Idag har vi ingen kontakt längre. Jag vet inte om han lever eller hur han har det. Men jag hoppas innerligt att han fick ett bra liv till sist. Tack Spigne för att du lärde mig att världen inte är rättvis. Att alla inte haft förmånen att få födas i ett land som Sverige och att det är allas vår förbannade skyldighet att ta reda på det och förhålla oss solidariska till dem som inte är lika lyckligt lottade.
Thank you.
John Lennon, Imagine. Den 6 mars 1989 förändrades mitt liv för alltid. Efter en lång och utdragen förlossning på Södersjukhusets kvinnoklinik låg plötsligt en liten människa på drygt 3 kilo med massor av fosterfett, svarta lockar och tunga ögonlock på min mage. Jag tittade förundrat på det lilla underverket och undrade var i hela världen hon kom ifrån. Det var mitt första av 3 barn. 3 underbara människor som liksom min polske vän förändrat mitt liv och gjort mig till en så mycket mer öppen och tolerant människa. Sara, Theo och Hannes, jag undrar om ni ens vet hur mycket ni har lärt mig om livet. Att skaffa barn är en rakt igenom egoistisk handling. Och när vi väl har fattat beslutet är vår enda uppgift att älska villkorslöst och att alltid finnas till hands. Det är ett livslångt åtagande vi gör den där dagen vi sitter med ett positivt gravtest och bestämmer att japp, nu kör vi. Och livslångt, ja, det är verkligen livslångt. Jag var drygt 40 när jag åkte tillsammans med min gamla mamma till en badstrand hemma i Småland. Hon la sig en bit upp på stranden under ett träd i en vilstol och läste en bok. Och jag som var badsugen sa, du mamma, jag går bara ner och doppar mig. Då hävde hon sig upp på armbågen, tittade strängt på mig och sa, ja, men gå inte för långt från bryggorna så jag inte ser det. Kanske var det roligaste i sammanhanget ändå mitt svar. Nej då, sa jag och travade iväg. När jag kom till vattenbrynet tvärstannade jag och började gapskratta. Jag var drygt 40, hade 3 barn där hemma. Min mamma var drygt 70 och vi klev rakt in i våra gamla roller. Vi skrattade gott båda 2. Barn är lojala och vill sina föräldrar väl. Jag har sett mina barn anpassa sig och gilla läget när drömmen om den livslånga gemenskapen tog slut för de vuxna. De har varit noga med rättvisan, sett till att vi föräldrar fått lika mycket tid, försvarat och stått upp för. Och ofta fått ta ansvar som de inte borde behövt göra. Det är en vetskap som smärtar. Men idag är det 3 självständiga, smarta och levnadsglada unga människor. Som tar för sig av livet genom studier och resor. Men som också tar ansvar för livet genom politiskt arbete och ideella föreningar med viktiga punkter på agendan som HBTQ-frågor, antirasism och feminism. Som protesterar när någon använder bög eller CP som skällsord och argumenterar mot rasistiskt eller kvinnoförnedrande skitsnack. Jag är så oerhört stolt över er alla 3.
There's a conclusion to my illusion, I assure you this. There's no end to this confusion if you let it wish. You well, soul to sell, highest bidders, can't you tell what you're getting? There is a light to all this darkness, I will tell you this. There's redemption in you asking them just why it is. Some answers are better left unspoken when you know you ain't getting it. Why how we fight to get on loving, I've been wondering. How your mind will leave you hanging, your heart lingering. Stay lost and found by whoever stays around forgetting. There is a way to be yourself, I assure you this. There's a way to catch your dreams without falling asleep. You might as well get it There is a light to all this darkness if only we fight against them telling us how we should be. I refuse to have you break me when you know you ain't getting it.
Zeina Bosei och låten heter Younger. Även barn nummer 2 föddes på Södersjukhuset i Stockholm. Men när den tredje såg dagens ljus 1996 var det på Örnsköldsviks sjukhus. Och här kommer en direkt passning till er politiker som vill lägga ner livsviktiga kliniker på sjukhusen runt om i länet. Om det inte varit för bland annat ett fungerande sjukhus hade jag och min familj aldrig flyttat hit till Örnsköldsvik i augusti 1993. Människor flyttar nämligen inte till en stad utan fungerande sjukvård, skolor och omsorg. Det är tillgången till sådana funktioner som är världsklass på riktigt. Ta och fatta det. Nå, vi flyttade hit för att en av oss hade anknytning och som bekant längtar ju norrlänningar alltid hem. Vi hittade en liten gård ett par mil utanför stan där vi kunde realisera våra drömmar utan att ruinera oss. Där vi hoppades få se våra barn växa upp med en sund närhet till djur och natur, till frisk luft, lugn och ro och småskalighet. Så vi packade ihop vår förortstrea och vinkade adjö till vännerna i Stockholm. Vi flyttade till landet där vi bytte nattöppna butiker och tunnelbana var 50 minut mot lanthandel och 2 bussturer per dag. Vår gård låg vid sista gatlampan och en av de första mörka kvällarna i Sunnansjö stod jag på det jag nu lärt mig hette Läggdan och inte Åken och tittade storökt på stjärnhimlen. Var i hela världen är stjärnorna i Stockholm? Jag insåg att jag nog inte hade sett dem på drygt 14 år i storstan. När Hedvig i lanthandeln skakade bekymrat på huvudet åt stockholmarna och sa att det är mörkt och kallt här om vintrarna så log jag bara och hummade och sa att det skulle nog gå bra. Jag kämpade med min dialekt som drogs åt det stockholmska och pratade så vänligt och så ångermanländskt jag kunde när jag träffade någon. Jag lärde mig att he är världens bästa ord som inte finns och jag använde det så ofta jag bara kunde. Våra barn började i den lilla byskolan där barnen åldersblandades för att fylla klasserna och där fröken öppnade fönstret när rasten var slut och klämtade med den gamla handklockan. På barnens schema stod förutom vanliga grundskoleämnen också styrdans och linberedning. Ja, ni förstår ju själva att det var väldigt annorlunda jämfört med den stockholmska tillvaro vi levt i tidigare.
Vi bor på landet och snart vi fann det. Vi behövde någonting i stallet. Det var lov för resten. Vi köpte hästen. Och gnägg och gnägg från lilla stallet hörde vi på varje dag.
Så fyllde vi långsamt gården med barn, hästar, hund, katter och höns. Allt var frid och fröjd. Ända till någon sa till mig att vi borde ha en tupp. Varför då, sa jag. Jo, men för att hönor trivs bättre med en tupp i hönsgården, sa någon. Jag ställde mig oerhört tvivlande till detta uttalande, men vek ner mig när resten av familjen gjorde gemensam sak. Klart vi skulle ha en tupp. Jag minns det som det var igår när en färggranne herrn klev in i hönsgården där hönorna oroligt kraxade och flaxande drog sig bakåt. Det tar några dagar innan hönorna vänjer sig, sa någon. Somliga tuppar vänjer man sig aldrig vid, sa jag. Efter en vecka började ägglådan i kylskåpet sina. Efter två slutade hönorna äta och efter tre hade de fått en tunn, för att inte säga obefintlig, fjäderdräkt. Tuppusslingen plockade de en efter en. Systerskap borde gälla även till hönor, tänkte jag, och ställde ultimatum. Tuppen måste hes bort. Så fick det bli, och dagen efter släpade vi under stort tumult tuppen till hugghubben. Jag höll i benen och någon i yxan. Resterna fick räven. Slutet på historien? Ja, lugnet återställdes i det lilla paradiset. Fjädrarna växte ut. Hönorna käkade, skrockade och producerade ägg som aldrig förr. Sensmoral? Ja, någon. Och förresten, apropå tuppar. Om du har varit med mig sedan starten så minns du kanske att min allra första kärlek hette Kjelle, var långhårig och hade fransar på mockajackan. Ja, han jag kyssta adjö, du vet, innan jag drog till Stockholm och började mitt storstadsliv. Men vet du vad? Han dök upp igen. Du gör mig rädd med Vera Winter. Det var långfredagen för 2 år sedan. Jag hade att se fram emot en ensam påskhelg, och eftersom väderprognosen bjöd på sol i Småland bestämde jag mig sent för att åka ner och hälsa på min gamla mamma i Hultsfred. Hos henne blev det lugnt och skönt. Vi åt och pratade och läste, och jag hasade runt i gamla joggingbrallor och en urtvättad tröja. När mamma på långfredagens förmiddag bad mig gå ett ärende drog jag lojt på mig gympaskorna och strosade bort till centrum. Långfredag måste vara årets tråkigaste dag. Det har jag alltid tänkt och framförallt i Hultsfred. Nästan allting är stängt och inte en människa är ute. Men jo, det var visst någon mer än jag som var ute den där dagen. På väg tillbaka hör jag nämligen hur någon ropar mitt namn och vänder mig om. Längre ner i backen står två män och låser en bil. Den ene vinkar glatt och jag kisar förvirrat. Men är inte. Eller vänta. Men jo, visst var det han. Kjelle. Utan fransar på jackan och med betydligt mindre hår. Men med samma stora leende. Det där som fick mig att smälta en gång för väldigt länge sedan. Och även om jag hade snappat upp saker, ja men sånt där man hör via gemensamma vänner, som vad han valt att arbeta med, vem han gift sig med, att han fått två barn och att han skilt sig, så hade inte vi haft någon direkt kontakt på drygt 35 år. Idag är långfredagen min bästa dag. För just den långfredagen för 2 år sedan blev början på resten av mitt liv. Vi gifte oss, Kjell och jag, en underbar sommardag i Örnsköldsviks museum med våra 5 barn närvarande. Det var en av de mest fantastiska dagarna i mitt liv och aldrig har något känts så självklart som när jag sa ja på frågan om jag ville ha honom till min make. När vi satt på båten ut till Ulvön där vi firade vårt bröllop gick jag nästan sönder av lycka. Mina barn och hans i ivrigt samspråk, glada och fina, nyfikna och sugna på att lära känna varann. Och så glada för sina föräldrars skull. Och så han med mjuka händer, stort leende och lyckliga ögon som strålade när han såg på mig. Ibland blir han ledsen och jag också när vi pratar om att så många år har gått utan att vi var tillsammans. Att det blir färre år kvar för oss och vår kärlek nu. Men då tänker jag att vi var ju så unga då, så omogna och ofärdiga. Att vi behövde stå på tillväxt och skaffa oss erfarenheter, medgångar och motgångar som vi nu bär med oss i bagaget och som gjort oss båda till bättre och mer mogna människor. Och nu är verkligen vår tid. Vi tar igen och kompenserar och njuter av all tid vi kan spendera tillsammans. Så Kjell, älskade, älskade du. Den här är till dig.
Du är den enda som hemligen ser mig fast ingen har talat. Du vet vad jag vill. Du mig ger ett litet ord i allt din.
Lykke Li, och låten heter förstås Du är den enda. En sak som förändras med åren, åtminstone för mig, är att det inte är lika självklart längre. Ja, livet alltså. Vännerna börjar försvinna, begravningarna är fler än bröllopen och det blir allt mer påtagligt att livet inte är för alltid. Att det inte står någon där i slutet och fyller på med nya dagar. När det är slut så är det slut. Så vad vill jag ha gjort med mitt liv innan det är slut? Ja, jag läste ett reportage där man frågat människor i livets slutskede vad de ångrade att de inte gjort i sina liv. Ingen enda av dem svarade, jag önskar att jag hade jobbat mer. Däremot sa många, jag önskar att jag inte hade stressat så mycket. Och nästan alla att jag skulle vilja spendera mer tid med mina barn och de jag tycker om. Under en period i våras, strax efter att jag hade fått veta att ännu en kille från gamla gänget hemma i Småland dött, kunde jag inte sluta tänka på det här. Och till slut bestämde jag mig. Jag vill pausa, sluta jaga och stressa och ge mig själv tid. Det som började som en vag önskan utkristalliserades till ett konkret förslag som resulterade i en överenskommelse med min chef om en tids tjänstledighet från jobbet på kommunikationsbyrån Devosy. Jag ska vara helt ledig i 5 månader och göra ingenting särskilt och allt jag känner för. Jag ska åka till Frankrike på skrivarkurs. Jag ska läsa, vandra och vila. Rida islandshäst i fjällvärlden och åka HD i Sommarsmåland. Och så ska jag umgås med mina barn, min man och andra jag tycker om att ha i mitt liv. Jag ska tamme tusan suga märgen ur livet och när du hör det här är jag mitt uppe i att göra just detta. Tiden rinner iväg. Inget är för evigt, inte heller detta semesterprat. Min timme är förbrukad nu och jag som hade så mycket kvar att berätta. Som när jag var 14 och åkte till Stockholm för att sommarjobba som barnflicka hos Magnus Härenstam och hans familj. Eller när jag och någon råkade kliva rakt in på Nobelfesten på Stadshuset en kväll i november för många år sedan. Det får bli min cliffhanger som vi säger inom min bransch. Det som får er att vilja lyssna på mig nästa gång vi hörs eller ses. Avsked har aldrig varit min starka sida. Så vi säger väl så då, att vi hörs igen. Och du, glöm inte att fylla på ditt och andras beröringskonto ofta. För när det är slut, ja, då är det slut.
Du har lyssnat till programmet Semesterpratarna från Radio Nolaskogs i samarbete med Radio Örnsköldsvik på www.radioovik.se eller via radio direkt på frekvenserna 89,8 eller 105,7 MHz.